Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag har vi med oss Martin Björkström. Och han har ett intro som vi kommer läsa upp på engelska. Passionate software developer on a continuous learning path. Microsoft MVP and jack of all trades with professional experience in everything from bare metal programming to cloud native solutions. Currently focusing on .NET and Azure. Father of three, fiancé of one, and an open source contributor. Välkommen Martin.
Tackar.
Open source contributor. Visst är det Cake som du är?
Bland annat jag är inblandad i Cake. Där fungerar jag som maintainer. Har varit där nu i snart 3 år. Jag tror det var 2017 som jag kom in där. Och så fungerar jag också är jag med som maintainer i ett projekt som heter OmniSharp.
Just det. OmniSharp ska vi prata om mer lite senare. Vi träffades som hastigast på Svetog 2020. Mm. Där du hade en dragning om gRPC som jag tyvärr missade. Okay. Vilket jag gärna hade gått på, men som tur var så kunde du vara med på Kompilator och berätta lite om det.
Jo, vi träffades där och pratade lite snabbt och inget problem fast du missade. Jag har förstått att det här dragningen kommer sen upp på YouTube inom en stund, så vi kan ju länka till det.
Precis, exakt. Om de hinner komma upp innan det här publiceras så kommer vi definitivt att länka från show notesen till din dragning. Men vi dyker rakt in. gRPC. RPC remote
procedure calls. Remote procedure calls.
Ja, precis. Och när jag hör det så tänker jag. Jag tänker 90-tal, jag tänker korba, jag tänker VSDL, jag tänker SOAP.
Ja. Princip, alltså Remote Procedure Calls, RPC, det är ju då, eller gRPC är ju som sagt då ett RPC-ramverk, och RPC är ju då en teknik för att då köra en, som namnet säger, Remote Procedure Call, alltså man kör en procedur på en annat address space, så att säga, alltså man kallar på en funktion i en lokal process som då på något sätt magiskt gör att det körs i en remote process då det här andra processen då den kan antingen då ligga på en annan server eller kan ligga i samma maskin eller hur man nu vill. Det spelar inte så stor roll, men jag tyckte det här att när jag preparerade det här talken så tyckte jag att Wikipedia till exempel hade en ganska bra definition på engelska på det här remote procedure call och vad det är egentligen. Så kan ta kolla på det. Där står det att in distributed computing a remote procedure call is when a computer program causes a procedure to execute in a different address space which is coded as if it were a normal procedure call without the programmer explicitly coding the details for the remote interaction.
Just det, så det kan man formulera det som så att mitt eget program anropar en process som kan sitta på andra sidan jorden, men den behöver inte veta om det, utan den tror att den sitter på samma maskin.
Ja, normalt så om man har då ett RPC-ramverk så den som kodar den här kallande applikationen då kanske inte bryr sig om detaljerna hur det här objekt eller hur det här anropet görs till det här andra processen. Det bara görs och så får man ett svar då. performance-svar. Och precis som till exempel många säkert använder WCF, Windows Communication Foundation, eller som du nämnde det här, andra sakerna du nämnde. Så precis på samma sätt att man börjar med någon typ av API-definition. Ganska normalt att man börjar med någon typ av API-definition. Du nämnde VSDL till exempel här då, ifall man har SOAP, och sen utifrån det här själva kontraktet då så genererar man då antingen både server och klient, eller så. Och så har man då kod för att kommunicera mellan olika processer.
Jag skulle bara vilja ta ett litet steg åt sidan och fråga hur det här förhåller sig till REST. För det låter som att vi tar ett steg tillbaka där vi har ganska hårt typade definitioner som man hade med SOAP och VSDL-filerna, där man liksom var tvungen att generera upp klasser. Hur förhåller det sig här till REST som bara kör lite ad hoc över HTTP?
Ja, no, REST i och för sig är ju mer som ett sätt att anropa, står för representational state transfer. Och det är något som man normalt då använder till exempel över web services, HTTP. Hur det förhåller sig då, normalt sett ifall du har då ett web API, ett REST service, så du pratar till exempel, du kommunicerar genom att skicka posta objekt genom JSON, eller så får du response objekt genom JSON, och där är det ganska, när du implementerar något sånt, så är du oftast ganska fastbunden. Till exempel i C#.net så använder du då en HTTP-klient, och sen så tar du din payload och serialiserar det manuellt till JSON, och så postar du det, och så får du ett respons, och så kollar du responskoden, och sen så, och ifall det är OK, så kanske du då tar och deserialiserar JSON payloaden till ett objekt och gör någonting och så på det sättet. Så, men då med till exempel ett RPC-ramverk här som gRPC, så behöver du inte bry dig om varken den här serialiseringen eller att skapa eller tänka på att det går över HTTP eller något sånt.
Just det. Vad står GET i gRPC för?
Många tror här att det står för Google, för gRPC är ett projekt som de härstammar från Google till exempel. Så, men faktum är att i version 1.0 så GET stod då för gRPC, så det var en sån här rekursiv akronym, vilket folk brukar tycka om i tech, så att det står för gRPC, Remote Procedure Calls. Men sen så om man googlar på what does G stand for, så det finns i den här gRPC-report, så finns det då att egentligen så står det för, G står för någonting nytt i varje version. Vi har haft gRPC, vi har haft Good, Green, Glossy, Gizmo, Gandalf, Gangnam och så vidare. Men kanske är enklast att säga att det står för gRPC. Rekursiv akronym kan vi säga. Men det står absolut inte för Google.
Okej, okay, så gRPC är ett sätt att exekvera kod som kör någon annanstans. Kanske någon annanstans på en annan process på samma maskin, eller någon annanstans rent fysiskt. Och då definierar man upp vilka tjänster som finns och hur de pratar med varandra, och då använder man någonting som heter protocol buffers.
Ja, i och för sig det här gRPC självt, så det är helt agnostiskt vad gäller både payload, alltså vad du skickar över vajern, så att säga. Man kan använda skicka JSON eller något sånt, men standard eller default så använder man något som heter protocol buffers, som är då också ett sätt att serialisera data. Det här blir då serialiserat i ett binärt format som är jättekompakt och bra. Och det som också det här protocol buffers har, så har det här också ett eget, så att säga, så här IDL, alltså interface definition language, eller interface description language, som, och med hjälp av det här själva språket då, protobuf-språket, så kan man då definiera sin tjänst eller sina services och vilka metoder det har. Och när man har en sån här protofil då, där man har definierat sina tjänster eller sina services och sina metoder. Så utifrån det här då så kan man då generera både serverstubbar och klientstubbar i många olika programmeringsspråk. Och sen så kan man få de här, så kan man då implementera då, ta i bruk de här klientstubbarna då i sin klientapplikation eller så i serverapplikationen, så kan man då implementera de här servicerna och kan man enkelt få olika processer att prata med varann.
Just det. Och du pratade om detta på Svethugg som är det är Swedish.net User Groups konferens som går av stapeln en gång per år. Och då är givetvis följdfrågan, hur funkar det här i .net?
Ja, i .net så där har vi då egentligen två olika implementationer. Att där gRPC är egentligen inget nytt, utan det är, som sagt, det kom ifrån Google egentligen, så härstammade från ett projekt inom Google som de hade använt många år för att kommunicera mellan olika services. Men sen så ville de då på något sätt standardisera eller göra något så här öppet ramverk, lite löst baserat på det här då. Så 2015 så sa de att de kommer att göra sånt här, och så kom det ett antal beta-versioner, slutgiltiga, eller version 1.0 blev då releasad i 2016. Och egentligen ända sedan de här beta-versionerna så har vi haft i .NET, har vi haft en implementation som kallas då gRPC Core. Och grejen, det här gRPC Core ändå, så det är egentligen bara då en tunn managed wrapper kring en nativ implementation då, som implementerad då i C++. Och den här samma implementationen då gRPC, så används då bland annat för det här C++-implementationen av gRPC och Python, Objective-C, PHP och så vidare. Så det är delad kod med en massa andra implementationer av gRPC. Och det här har som sagt då funnits redan sedan 2016 i .NET-ekosystemet. Problemet var att åtminstone jag har använt det lite tidigare och tyckt att det är ganska otympligt att jobba med, och kanske inte direkt följa det här, vad ska vi säga, programmeringsmetoderna eller vi är vana med när vi gör .NET-utveckling, och framförallt när vi gör till exempel server-side som vi använder idag, ASP.NET Core och så vidare. Men då sen var det här i höstas då, när det här .NET Core 3 kom ut, så lanserade då ASP.NET Core-teamet också en egen gRPC-implementation som var helt då managed och använder det här samma networking primitiverna som används då i ASP.NET Core. Och den här kom då som sagt med .NET Core 3 i höstas, och speciellt då på serversidan så är det mycket behagligare att använda det här implementationen, att den pluggar bra in med det här ASP.NET Core-programmeringsmodellen som vi är vana med. Vi får dependency injection och allt sånt, och enkelt att göra autentisering och såna saker. Nackdelen då med det här nya implementationen är ju dock att den stöds då enbart i .NET Core 3 och nyare. Så att har man till exempel en klient eller server som behöver använda .NET Framework, så måste man använda det här gamla gRPC Core. Och framförallt så är också det här, det som då förstås ASP.NET Core-teamet visste när de skulle börja implementera det här, var ju att ifall de tar en dependency då på det här själva nativa implementationen av gRPC, så kan de ju aldrig gå snabbare. Du kan aldrig få den att bli snabbare än det här på den här nativa implementationen, så den kommer alltid att vara en flaskhals. Så istället så deras implementation då som bygger på ASP.NET Core direkt, så den är då lite snabbare också än det här, den nativa implementationen.
.NET har ju ganska länge haft VCF, Windows Communication Foundation, som gör funkar ganska snarlikt. Och å andra sidan så har det varit väldigt tyst kring VCF de senaste åren. Hur förhåller sig gRPC till det?
Ja, VCF, ja, som du sa, Windows Communication Foundation, så det är ju då också ett ramverk. Och som namnet säger så är det ganska tajt bundet då till Windows. Till Windows och det här... Microsoft har själv sagt att just det här serversidan med server-side bindings på VCF som de kommer inte att portas till .NET Core, eftersom det bygger en del av det här transportprotokollet och bygger på Windows-teknologi, så att det är liksom inte något vits att försöka porta det då till .NET Core, utan det kommer att fortsätta, det lever på .NET Framework, så vilket betyder att har man då gamla VCF-implementationer om man vill gå över till .NET Core, så då har Microsoft då rekommenderat att man kan porta över till gRPC om man vill. Och där så kan jag säga att det finns också då en kille som heter Mark Rendell, så han har gjort ett verktyg som heter Visual Recode. Jag har inte testat det själv, men läst om det, och han hävdar där att man kan enkelt då porta sina VCF-applikationer till gRPC, och det gör då, skapar också wrappers för det här, så att man med minimala kodändringar egentligen på klientsidan kan man få bytt ut VCF:en till gRPC. Så det är någonting att titta på ifall man är intresserad eller har en gammal VCF-implementation som man vill flytta över till gRPC eller flytta över till .NET Core. Förstås så har man då VCF, använder det då SOAP där under, så det byter ut förstås hela transportlagret och vad som sänds där under, så det är ju inte kompatibelt, men koden blir eller lämnar ganska oförändrad.
Det händer ganska mycket inom HTTP-standarden just nu. HTTP2 är i princip komplett utrullat, och HTTP3 står för dörren, något som vi pratade om med bland annat med Daniel Stenberg tidigare i det här programmet. Hur påverkas gRPC av det här?
Ja, gRPC har ju då egentligen allt från början, så det har då det använder HTTP2 som transportprotokoll, och det bygger kring HTTP2. Använder sig mycket av det som finns där. Så som sagt, så att det är ju också då att gRPC till exempel då är snabbare och ett bättre alternativ då än till exempel en vanlig HTTP web API, ifall man vill kommunicera mellan olika services eller olika processer. Men då där kommer också ett litet problem in, ifall man nu då, vi pratar ju om att det här nya då HTTP eller gRPC för .NET, det här gRPC för ASP.NET Core, så då kanske man tänker sig att det här är då en vanlig ASP.NET Core applikation, att jag kan ju då hosta den var på samma ställen som jag hostar en normal ASP.NET Core-applikation. Det här stämmer dock inte, för att det här i HTTP2-implementationen då i Windows, så det använder då som en kan HTTP2 implementationen i Windows, så den inte stöder inte alla funktioner som gRPC behöver, vilket då gör det omöjligt att hosta till exempel en gRPC-applikation på IIS, vilket då i sin tur gör det omöjligt i dagsläget då att hosta det på till exempel Azure App Services och så vidare. Så det här kan vara då ett litet problem för den som vill bara sätta upp ett publik gRPC API och snurra det på Azure till exempel.
Vad är alternativet då?
Ett alternativ är att det finns en implementation som heter gRPC Web, som är då egentligen gRPC implementation på över HTTP1 som man då kan. Och det här så kom då en preview för det här gRPC.net för några veckor sedan. Så det går att hosta, men då måste man komma ihåg att det här kör då över HTTP1. Och då kan man till exempel använda gRPC-klienter som det finns en JavaScript-klient som man då kan använda från browsern, och den stöder då enbart det gRPC-webb, eftersom det är omöjligt egentligen att implementera hela det gRPC-protokollet i browsern idag, eftersom man inte har full kontroll över det här HTTP2-requesterna. Så då kan man använda det här gRPC-webb i browsern, eller så kan man också använda det här nya gRPC.net-klienten, den stöder också gRPC-webb. Så det är alternativet ifall man vill hosta det på Azure App Services eller IIS, eller så kan man då förstås hosta på, vad ska jag säga, på Kubernetes eller vad som helst i Azure, så länge man inte då frontade eller använde då i någon typ av IIS som load balancer och sånt framför själva gRPC-services. Skillnaden då mellan det här, det som vi glömde att nämna om gRPC, att det har, ska vi säga, fyra olika typer av RPC, att vi har det här normala request response, och sen så har vi då tre olika typer av streaming RPC, vilket gör att man antingen kan från serversidan kan man streama en massa responser, eller så kan man på klientsidan då streama en massa requests över då samma connection eller samma koppel. Och sen finns det också en fjärde som heter då bidirectional streaming, så att man då mellan klienten och servern kan streama requests och respons hur man vill. Och ifall man då använder gRPC webb, så då stöder det enbart det här normala unary core, alltså ett request får en respons, eller så det här server-side streaming, så att servern kan streama då en massa responses.
Det låter som att gRPC är ett mycket mer prestanda-fokuserat protokoll jämfört med kanske webbservices. Finns det någon sån aspekt?
Jo, det betydligt mer prestanda fokuserat och just passar ypperligt för det här realtidskommunikation mellan olika services, eftersom det har bra stöd för streaming både från klientsidan och från serversidan. Så passar ypperligt till exempel som kommunikation mellan olika services i, ska vi säga, microservices miljö eller något sånt. Eller då också passar bra till exempel som ett API för en mobilklient eller en desktopklient som behöver kommunicera med molnet. Dock så skulle jag kanske inte använda direkt som protokoll mellan en SPA-applikation och en webbservice. Att där skulle jag nog fortfarande använda då typ en HTTP webbservice typ rest implementerad typ av rest.
Just det, precis. För det var min nästa fråga. Saker som autentisering, finns det någon sån aspekt av gRPC? Eller är det liksom fel nivå i transportstacken och tänker på sånt?
Autentisering fungerar riktigt, riktigt bra och riktigt inte, som sagt, att det här gRPC använder du HTTP2 som transporten, och där i HTTP2 så har vi också det här HTTP-headers och så vidare, där då normalt, eller ifall man då är det här nya gRPC för ASP-nätkåren, så där är det väldigt enkelt att få autentisering att fungera. Man gör precis som normalt, att man då i sin startup-funktion registrerar autentisering och autorisering, och sen så sätter man då bara ett sån här authorize-attribut på sin service eller på sina RPC-metoder. Och då ser man till då bara att klienten då, som precis när man gör en HTTP eller använder HTTP-klienten, så skickar man det här, normalt skickar man då en bearer token som är HTTP-header, och på samma sätt då i gRPC så skickar man det här då som gRPC, så heter det egentligen metadata, men det är en key value collection där man då kan sätta olika header. Så ASP.NET Core pipelinen klarar av att parsa ut det här och göra att autentisera anropet. Så det är väldigt enkelt i det här gRPC för ASP.NET Core, men jag skulle tro att det skulle, jag har inte själv prövat implementera det i den här gamla gRPC Core implementationen, men jag kan tänka mig att det kräver en hel del kod för att få det att fungera.
I början av programmet så pratar vi om att du är en open source contributor, bland annat till Cake, men även till OmniSharp, och det är ett jätteintressant verktyg, eller en samling verktyg. Kan inte du berätta vad det är för något?
Ja, det här OmniSharp då, som du sa, det är en samling verktyg, och det är en samling verktyg för C-sharp-utveckling på en valbar editor. Att vill du till exempel använda Visual Studio Code eller Atom eller Vim eller Emacs eller vad som helst, så ska du få samma, eller nästan samma upplevelse som att du använder Visual Studio eller Rider. Förstås, det här, vi måste ju komma ihåg att det här är då editorer och inte hela IDES, alltså det här Integrated Development Environment. Så det finns en del begränsningar, men jag tycker ganska bra har lyckats med att ge en riktigt bra känsla av C-sharp-utveckling på till exempel Visual Studio Code, vilket jag då själv också använder dagligen i min utveckling.
Det är alltså det som rullar i botten under Visual Studio Code och ger IntelliSense.
Det gör det. Och som jag sa, det här då en samling verktyg, att i själva hjärtat av OmniSharp så har vi då en serverprocess som heter OmniSharp Roslyn, då som är då egentligen ett API runt det här Microsofts compiler plattform då som heter då Roslyn, och där då har vi byggt ett eget API, och sen så finns det då en massa olika klientimplementationer då för de flesta editorer. Vi har då för Visual Studio Code, som då det är då en klient som Microsoft själv underhåller, och sen så finns det då för Vim och för Emacs och Atom, Sublime Text och så vidare. Och det här är då klientimplementationen då som kommunicerar med servern, och då får, så man får då IntelliSense att fungera i editorn.
Jag vill minnas att jag hörde något Hansel Minnets avsnitt där han pratade om det här. Och första klienten, var det typ Sublime Text som implementerade det här först, eller?
Jag har minne, jag var inte med då på den tiden, men jag har minne av att när jag första gången testade det här, vad heter det, Project K och så vidare, när de annonsade det här nya cross-plattform-versionen av .NET då, så då var det just att man kunde använda Sublime Text då, till exempel på Linux för att få. Och det här då var egentligen var början till Omnisharp. Omnisharp egentligen börja som ett projekt i Microsoft. Och där fanns det då först. Och sen så kom det då mera klientimplementationer. Och nu kanske den mest utvecklade klientimplementationen idag så är det här Visual Studio Code.
Just det. Och jag ser här att de har utvecklat någon slags protokoll för att just för att andra klienter ska kunna använda det.
Ja, att det här i när de började utveckla Visual Studio Code så då det här ju en uppsjö av möjligheter att eller det är väldigt enkelt att skapa olika nya extensions och features i Visual Studio Code. Och en sak som de märkte då det var ju att standardisera det här sättet att kommunicera med olika language servers, alltså det som gör hela det här intelligensen allting möjligt. Så som en biprodukt av det här Visual Studio Code så kom det då ett protokoll som heter Language Server Protocol. Och i Omnisharp då har vi då underhåller vi också då en C-sharp implementation av det här Language Server protokollet då så att man då kan enkelt skapa language servers i C-sharp och plugga in dem då till exempel Visual Studio Code eller så finns det eller många andra editorer stöder också det här LSP som vi kallar det Language Server Protocol.
Men är det här specifikt för just C-sharp eller kan det funka för alla .NET-språk eller kan det användas för alla språk?
Egentligen för alla språk. De flesta alla språk efter protokollet i sig så det kör över något som kallas för JSON-RPC. Det är ett JSON-format och standardiserat då hur det här klienterna och själva language-servern ska kommunicera. Och det här Microsoft, de har då bland annat en implementation i Node som är då den här som Visual Studio Code bland annat använder. Men så finns det då jag vet inte nu hur många andra språk det finns implementationer med. Men vi har ju som sagt då en i C-sharp. Men det är nu inte så svårt protokoll heller att implementera i andra språk ifall man vill. Men enklast är det ju förstås på serversidan att man implementerar i samma språk som själva kompilatorn är implementerad i. Därför också för C-sharp så vill vi ju då ha implementerat det här LSP-protokollet då på serversidan i C-sharp så att vi kan kommunicera eller enkelt använda det här Microsoft Compiler-plattform då som är implementerad i C-sharp eller .NET.
Du nämnde ju Visual Studio Code som den som använder Omnisharp väldigt mycket. Finns det några fler editorer som använder det här? Rider nämner du också som är JetBrains va?
Ja, Rider använder överhuvudtaget inte ens det här Microsofts compiler. De använder inte ens Roslyn utan de använder det här ReSharp i bakgrunden för.
Okay.
Så de kör inte Roslyn och de kör inte heller de har inte heller vad ska vi säga standardstöd för LSP eller language server protocol. Det finns i IntelliJ finns det en plugin för det här LSP som jag någon gång har testat men jag fick inte det att fungera riktigt men som sagt det finns LSP klienter i de flesta andra editorer till exempel Vim har också en och där har jag också vilket som gör det här LSP väldigt intressant är att du i dagsläget då kan skriva den här language servern en gång och sen kan du då förhoppningsvis ta den här samma language servern och använda den i många olika editorer så du behöver bara skriva den här servern en gång och sen kan du använda den i många olika editorer.
Just det.
När Omnichart började så då fanns det ju inte det här LSP överhuvudtaget, eftersom det Omnichart kom ju före Visual Studio Code, vilket då betyder att Omnichart själv så har ett eget protokoll då som ser lite ut som LSP, men det är inte kompatibelt direkt med LSP. Men eftersom vi har den här C-sharp-implementationen av LSP så har vi också satt på så man har möjlighet idag att kommunicera med Omnichart via LSP. Och det här har jag sett bland annat till exempel någon som har gjort en Vim-implementation av LSP så har prövat använda det här C-sharp. LSP. Och också har jag faktiskt använt det här för att få intelligens för Cake i Visual Studio. Så det här har jag också använt, eftersom vi har intelligens för Cake implementerat i själva Omnichart. Så det här har jag också använt just Omnichart via LSP i Visual Studio för att få intelligens för Cake testat. Men det är inte ännu för produktionsbruk, utan det är nog mest på proof of concept stadiet.
Martin, tack så jättemycket för att du ville prata dels om gRPC men även om Omnichart. Det var jätteintressant att höra, och vi hoppas att din dragning från Svetug kommer komma upp på YouTube inom en snar framtid så att vi kan titta på den också.
Ja, hoppas det.
Tack så mycket.
Tackar.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.